Katrin.
Det är det.
Nej, men alltså, jag skulle vilja fråga dig hur det är för dig. Du har ju kommit, jag är ju kvar i Jämtland.
Ja.
Det är helt underbart. Det är så vackert här så att man tittar ut och bara tror att det är en kuliss.
Mm.
Du är väl lite tillbaka på jobbet?
Har ja, du... men jag är... Alltså, gud. Jag, egentligen så känner jag att jag inte har... Jag har inte, just nu känner jag bara att jag inte har tid med någonting. Du vet, man bara så här, kommer tillbaka första dagen på kontoret efter... Alltså, jag har inte varit här sedan innan midsommar. Och det är, alltså, jag vet inte vart jag ska liksom... Vart jag ska ta. Vad jag ska ta i. Vad, alltså, du vet, man bara känner så här... Åh, gud, jag måste bara sätta mig ner och ta typ papper och penna och göra en struktur. Och bara så här, måndag gör det här, onsdag gör det här. För att nu, idag har jag bara... kutat runt här som en yrhöna och bara ringer ett samtal hit, svarar på något mejl dit och bara, ah, du vet, man bara släcker bränder verkligen. Men... så att jag känner, just för tillfället känner jag mig helt sönderstressad och panikig och ska hämta Falke om 2 timmar och ska podda med dig nu i 1 timme. Och bara, ja.
Men det är väl också för att man har varit, vi har ju haft förmånen att vara väldigt lediga. Mm. Alltså, och så ska man på något sätt hitta tillbaka till de här rutinerna.
Ja, men jag har ju varit så himla så noga i sommar med att verkligen vara ledig också. Jag har ju inte som... Många andra år så har man liksom varit ledig men ändå jobbat parallellt. Liksom att man har så här stökat undan mejlkorgen varje dag. Att man har svarat på det man ska. Att man liksom ändå har på något sätt hållit allt flytande. Men den här sommaren har jag verkligen checkat ut. Och det kommer jag verkligen få betala för nu, känner jag. Men på ett sätt är det bra. För att jag är väldigt, väldigt klar med semester. Klar med att vara ledig, definitivt klar med mitt alldeles för höga alkoholintag och fest och bara så här, man har liksom bara levt som att, jag vet inte, som att man har varit någon så här miljardär.
Tonåring.
Nej, men så här miljardär som bara, man har liksom så här inte överhuvudtaget brytt sig om att det ska komma in pengar, man har bara spenderat som att det liksom varje dag var den sista dagen i ens liv och det har varit så jävla roligt och man har liksom inte tackat nej till någonting.
Men vadå, det där låter ju som jag har varit i hela mitt liv.
Typ. Ja, jo, men ja, nej.
Du är lite mer förståndig.
Ja, och jag känner verkligen att jag måste... Nej, men jag måste liksom... Nu räcker det, känner jag bara.
Så att, hur skulle du beskriva stämningen i Stockholm?
Bra, lugnt och skönt, men inte tråkigt, skulle jag säga. För att det är liksom lagom med folk, väldigt, väldigt bra tryck på nattlivet. Alltså, jag var ju ute senast i lördags. Och det var ju...
Det måste du berätta, för då gick du ut med Puma Swede, Patrik, Victoria och Daniel. Alltså, det var liksom, då
och
var
Jessica
Fantastic
och Helena.
Four. Och Jessica och Helena. Så Fantastic Four från Marbella fick utökat av Jessica, Helena och Puma Swede.
Yes.
Eller?
Ja, kan man säga.
Och hur blev den konstellationen? Det måste ju ha varit liksom...
Nej, men jättebra, superbra. Alltså, det är ju så här, jag är ju ett proffs på att föra samman människor. Jag vet ju precis vem, så här, när jag får sms. För att jag hade inte riktigt räknat med att det skulle ta sånt jävla liv när jag gjorde en story där dagen innan, där jag skrev, la ut en så här jätterolig liten kortfilm som jag och Puma spelade in någon gång i oktober, november. Du vet, när vi sitter på Joya och gör en sån här Lady Lufsen puss med spaghetti.
Ja, just det.
Så la jag ut den, för det är ju den, alltså det är ju den av mina reels som har fått absolut mest visningar. Det är ju så här över 400 000 människor som har tittat på den där filmen.
Men varför väckte den så mycket känslor? Jag kommer inte ihåg varför.
Nej, alltså det var nog ingen, det vet jag inte, men det gjorde den. Jag vet inte varför. Så då låg jag ju där ute ensam på landet och filosoferade och mediterade och snyftade.
Kollade på gamla filmer,
gjorde
på
liksom,
barnen.
Ja, bara höll på alldeles för mycket med mina känslor för vad som är hälsosamt, skulle jag säga.
Eller vad du är van vid, det är väl hälsosamt?
Ja, jag vet inte. Ja, någon gång ibland kanske det är det. Och jag har bokat in att jag ska ta en sån här session med Kristove snart för att liksom, ja, men utmana mig själv och rensa och tömma och liksom ta tag i liksom mycket som jag bär inom mig. Men ja, så någonstans där så la jag ut den och bara, fan, imorgon Puma ses vi äntligen, då ska vi festa. Så ja, tjena, det var ju inte några som ville haka på den, den kvällen kan jag säga. Men då, där vet ju jag liksom att tar jag in Jessica eller Victoria eller Helena eller de som jag tog in, så vet jag att det kommer funka. Jag vet att det är liksom människor med samma inställning, värderingar, tankar, åsikter som de, alltså förstår du, så att jag riskar ju aldrig i såna här konstellationer. Jag är ju ofta den som liksom ansvarar för den, alltså gruppen som sätts ihop i olika, alltså både jobbmässigt, privat, liksom paddelturneringar, allt möjligt, events. Men jag är ju väldigt bra där, och alltså jag är väldigt bra på att veta med säkerhet att så här, de här människorna kommer att gå ihop, det här kommer bli skitkul, eller den här gruppen människor kommer göra att det blir en väldigt bra liksom diskussion kring det här ämnet. Så att,
ja. Och då, men om man säger jag då, som kanske inte är lika bra som dig, jag skulle ju ändå känna mig ganska trygg med att liksom, då är ni 7 personer, alla är väl med vetligen singlar, alla älskar att dricka och dansa och musik och gå ut. Så jag hade nog, när jag såg den här bilden med Patrik i mitten och alla tjejerna, då tänkte jag så här, det där behöver man ju inte vara en påläst rekryteringsmänniska för att säga. Alltså man behöver ju inte ha en utbildning för att säga att det där blir en jävligt kul kväll.
Nej, men jag bara menar att jag känner ju många människor som tycker om att göra allt det som du precis nämnde, men som inte skulle funka perfekt just i den här konstellationen på grund av olika saker, eller du vet, värderingar eller åsikter och sådär.
Jag hörde att du gick hem relativt tidigt i varje fall, att du...
Vem hörde du det från?
Nej, jag pratade med Mark, advokat, våran advokat, och han hade ju sprungit på er på V eller Wall eller någonting. Och då var du, då hade Patrik gjort bedömningen att det var dags för dig att röra dig hemåt.
Ja, det stämmer inte. Jag gick till Spy Bar.
Nej, men det var nog förresten på Spy Bar kanske att ni träffades där.
Ja, det...
Kommer du ihåg att du träffade honom?
Nej, jag kommer inte ihåg att jag träffade Mark. Jag tänkte på honom dagen efter, för vi smsade under kvällen och han skrev hela tiden att han skulle komma, men han kom aldrig. Men jag gick från Spy Bar 3:30. Det tyckte jag var...
Gjorde du verkligen det?
Lagom. Ja, typ 3:45. Ja.
Ja. Men de har öppet till 5.
Ja, men
det är ju där runt 3 som du brukar liksom bryta av.
Ja, ja, visst är det så. Jag tappar ju liksom kontrollen. Jag är ju väldigt, väldigt duktig i början av kvällen och är ju alltid väldigt noga med att så här, jag dricker bara öl, och nu för tiden så kan jag ju dricka de här... Och gud, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det har kommit ut någonting nytt som de flesta... krogar runt Stureplan eller i Stockholm har, som heter, fan heter den, det är en alkodryck, alltså det är en kolsyrad dryck, fast alltså den är inte söt, det är som, du vet, tänk dig så här smaksatt bubbelvatten, som, vad heter de här, du vet, sån här Loka Crush med alkohol.
Åh, herregud, inga liksom...
Inga tillsatser, sötma. Inga sötningsmedel, ingenting. Gud. Ja. Och så står det liksom low carb på dem, och de har lika mycket... Och de har lika mycket alkohol som en öl.
Men gud, och vad är det för märke?
Ja, det är ju det här.
Det ska vi kolla upp.
Alltså jag har ju druckit det vid flera tillfällen när vi har varit ute. Patrik är ju väldigt noga med att alltid beställa in det här till mig, för att jag inte ska liksom börja kvällen med GT och vodka Red Bull, för då håller jag ju inte alls länge. Och det, jag tror att jag drack det första gången på Lollapalooza. Fan, det har ett jobbigt namn. Ett namn jag aldrig kan nämna på...
Kan man googla det eller?
Skuser, The Gooser, Mesuser, Kusuder, Buduru. Fan, nej, jag kommer inte komma på det. Ja, men det är i alla fall en väldigt, väldigt härlig dryck i och med att den... alltså, den är ju väldigt... Ja, men den är som en bärs, men den smakar jättesvag, typ så här fläder eller jordgubb eller...
Men gud, ja. Alltså.
Sankuser.
Nej. Det är kanske, om det inte finns en dryck som heter Sankuser, så kanske det är dags för dig att lanseras.
Mm. Ja, men i vilket fall som helst. Så att jag börjar ju alltid väldigt bra, och, men sen kommer det alltid till en punkt där jag blir berusad. Och när jag blir berusad, då tappar jag ju allt det där. Så då räcker det ju med att någon kommer fram och bara... Vi tar ett järn! Åh, fy fan, vilken bra idé tycker jag då. Och då ja, jag vet. Det är fan hopplöst alltså att jag inte bara kan behålla mitt förnuft. Men
och sen håller ju du på att planera din födelsedagsfest.
Det gör jag också. 45-årsfesten är i full planering. Och det...
Kommer du köra liksom en ganska så vit månad då? Det är väl lite drygt en månad till dess, va?
Ja, det har jag inte ens tänkt på, men det var en väldigt, väldigt bra idé du gav mig nu, måste jag säga. För att
jag... Då har du ett bra avstamp. Ja, så här.
Ja, det är faktiskt
bra. Träna tight, liksom. Ja. Och köra lite så här vit månad och sen bara kötta den festen.
Ja,
liksom.
Ja, det är en bra idé. Absolut. Mm. Det ska jag nog fundera lite kring. Problemet är bara att om jag ska göra det, då... Eftersom jag har barnen fram... Alltså nästa gång jag är barnfri, då har det redan passerat den 17 augusti. Vilket gör att då måste jag börja nu direkt. Och det betyder att jag inte ska dricka alkohol från och med nu till 17 september. Och där känner jag mig plötsligt som en beroende människa. För att jag får panik
Tanken.
Av den tanken. Bara, nej.
Men det är ju samtidigt en spännande utmaning.
Ja, det är det alltid. Men frågan är om man alltid måste vara så jävla strikt och svart och vit. Och frågan är så här, kan man inte bara så här begränsa sig till att jag kan ta en bärs när jag går ut och käkar middag ändå? Man behöver inte vara så här kritvit den här månaden kanske.
Jag vet inte om du har fått informationen, men alltså jag dundrade ju upp hit. Alltså jag har ju plockat ut alla säten i min multivan. Jag har ju sån där hybridvariant liksom. Mm. Och den är faktiskt lite mindre storleksmässigt än den alltså vanliga multivanen. Så nu är det en hybrid, och sen kommer ju ID-bussen som är helt på el. Och då blir det ju ännu lite smäckrare liksom. Och det är ju lite härligt. Men det är inte lika mycket lastutrymme. Så att nu plockade ut sätena, fyllde med leksaker då. Du vet, upplåsbara studsgrejer och hopptorn. Och så. Sen så har jag ju den här studsmattan då, som två stycken studsmattor, en stor. Och det har ju varit som ett lekland där, och paradiset här på pressgården, ungarna och så här. Men du, hörde du vad som hände med Ebba?
Ja, jag gjorde det tyvärr. Du har inte nämnt ett ord för mig. Jag fick ju veta det nu när Ringo Linus kom till Arlanda.
Ja. Stackars lilla Ebba. Då studsar ju de på den där mattan, och så landade hon snett på armen. Och du vet, vi skulle ju kyla ner det där, och sen så, och hon liksom, och man vet ju inte, du vet så här, hur ont, alltså vad är det som händer inne i armen, men så skulle vi gå över till Tommy då, som har bryggeriet där. Vi hade ju bokat bord, och han har ju byggt bryggeri med restaurang och bar, och så skulle vi käka det, hela familjen. Och Olivia och Filip gasade in till Östersund då, för att röntga hennes arm då. Och då var det en liten ett benbrott, och de var ju tvungna att operera henne. Fick ju söva ner henne, operera henne och plåstra om henne.
Fruktansvärt. Usch, ja, verkligen. Lilla tjejen, vad är hon för?
Ja, hon är ju som en liten sparv också. Det hade tydligen tagit lite extra lång tid också med operationen, för att hon är så lite så här, lite petit liksom, lilla fågelungen.
Usch, men hur
jag bara tänkte, men gud. Nej, nu är hon liksom vid gott mod, och hon går runt där med sin gips och sån här. Alltså hon har ju en sån här som armen vilar i också.
Mm. Jättetråkigt.
Man känner sig ju, det är ju jag som är lite så här. Men ja, det är väl sånt som kanske händer då, men när barn leker. Men
jag kunde inte riktigt förstå. Jag sa det till Ringo direkt, att så här, det är ju det man pratar mest om. Att små och stora barn får inte hoppa samtidigt i en studsmatta. För det blir en sån motstuds, så att det är så lätt för små barn att skada sig.
Ja, Och jag menar, vi försöker ju såklart hålla lite koll, men de springer ju ut där själva ibland. Alltså det är ju inte så att det står en vuxen och stirrar på dem hela Nej. Tiden. Vi har ju den så att den är liksom i synhåll. Jag är lite fortfarande osäker på vad det var exakt som hände, förutom att jag vet att hon landade lite så här dumt på sin arm då.
Mm. Ja, är så tråkigt.
Men annars så, ja, det var lite tråkigt.
Jättetråkigt.
Ja. Så då har man den här incidenten med Rambo, du vet, med när han, så, man har ju varit rätt så förskonad liksom mot, tycker jag.
Ja, verkligen, verkligen. Men du, ska vi prata om Ringos fröken lite?
Just det. Det var ju väldigt bra, tycker jag, att du skrev det där inlägget. Och jag tycker ju att responsen var ju... Alltså att alla människor tycker ju att det är vansinne. Även om det kanske finns en policy.
Jag har aldrig fått så mycket positiv medhåll på någonting som jag någonsin har skrivit, kan jag säga. Alltså det finns inte en enda dålig eller negativ kommentar. Nu har jag ju varit så stressad här på jobbet, så jag har inte varit ute på Instagram, men jag kollade väl i morse för att se liksom hur det här hade tagits emot, och jag bara blev så här helt, ja, nu är det 500 kommentarer och det är liksom bara människor som håller med mig, står på min sida, tycker att det var bra, tycker att det var rätt. Det är helt så här, ja, men och
vad får det för konsekvenser då? Eller om man säger hela situationen, går det att påverka?
Nej, alltså jag tror...
Beslutet eller vad?
Det kommer säkert, eller det vet man ju inte, men förhoppningsvis så får det konsekvenser för framtiden och för framtida lärare och anställda på skolor. Men just i vårat specifika fall så är det ju tyvärr för sent. Jag önskar ju så otroligt mycket att jag hade fått all information liksom innan sommaren, när det här hände och det fortfarande fanns en möjlighet att faktiskt påverka.
Men om du ska ge en kort, för den som lyssnar på podden och inte har läst ditt inlägg på Instagram, kan du bara förklara kort läget?
Det som har hänt då, det är att Ringo går ju på en skola som heter Engelbrektsskolan. Jag har valt att inte nämna liksom frökens namn, för att jag kände att jag vet hur starka de här krafterna kan vara, och jag vill inte utsätta henne. Alltså nu, jag hade lika gärna kunnat gjort det, för jag har skrivit med henne idag också, och hon är väldigt glad och tacksam. Jag kan inte ens...
Du vill läsa?
Okej, förlåt.
Ringo är också ledsen.
Men alltså, jag lipade så mycket när jag fick sms från henne idag, så att det var, du vet, jag bara, fan, jag var så arg på mig själv att jag liksom inte lyckades få till mig den här informationen innan sommaren. Så att jag önskar så mycket att jag hade något att kriga för att nu är det för sent. Alltså allting, det är över, det är beslutat, det är klart. Hon har fått ett nytt jobb på en annan skola. De har liksom en ny lärare klar till Ringos klass, så att det går liksom, ja. Men det som hände var då att Ringos fröken, och jag pratade i telefon med henne länge och fick verkligen allting återberättat direkt ifrån henne. Så det som har hänt, det är ju att hon har en dotter som är 25 år som bor i Australien. Hon har inte kunnat hälsa på sin dotter på grund av liksom världssituationen och corona. Dottern har inte kunnat lämna Australien. Hon har inte kunnat åka till Australien. Så att det är liksom... Och ett år är ju väldigt lång tid att inte träffa sitt barn på. Och då har hon bett om 3 dagars ledighet för att kunna åka och hälsa på sin dotter i samband med jullovet. Hon har alltså bett om att få vara ledig 17, 18 och 19 december. 3 dagar... innan jullovet, då hon själv liksom säger till mig, eller berättar för mig, att då är ju allt skolarbete klart, alla liksom bedömningar eller vad det nu heter,
alla är gjorda,
allting är klart. De sitter i klassrummet och tittar på film och tittar på Netflix och myser och gosar och liksom förbereder sig för skolavslutning och det är så. Sen är det så här, va, att Engelbrektsskolan har en policy att de har nolltolerans på ledighet. Man får inte ta ledigt, inte en endaste dag, inte för något, inte under några som helst omständigheter. Och det gäller barn och lärare och personal och alla. Sen kan man ju undra ifall detta även gäller ledningsgruppen lika hårt om någon av dem skulle känna för att åka till Maldiverna över jullovet kanske och det fanns en bättre flygresa en eller två dagar innan, om det skulle vara lika hårt då. Men det är ju spekulationer från min sida. I vilket fall som helst då så har hon bett om 3 dagar och fått som svar att vi har en policy och den ska hållas. Och det jag och liksom alla verkligen med mig tycker, det är ju att man borde ju bara kunna vara lite flexibel i det här fallet. Det är liksom inte...
Ja, när det är pandemin i hela världen. Alltså den policyn satte man ju rimligtvis när det inte har varit pandemi liksom i 3 år.
Ja, men det är liksom inte 3 dagar mitt i nationella prov eller mitt i terminen eller i något liksom viktigt läge, utan det är liksom alla de här omständigheterna, dottern, pandemin, Australien, 3 dagar innan jullovet när allt är klart. Allt det här gör att varenda jävla liksom funtad människa tycker ju att man såklart ska göra det här lilla undantaget för den här fantastiska läraren. Alltså det här är inte bara en lärare, punkt slut. Alltså du och jag och alla som har haft att göra med den här fröken, vi vet ju att hon är otrolig. Alltså hon är ju inte bara kompetent, begåvad, superduktig på sitt jobb. Hon är ju liksom en stor jävla kärleksklump som bara engagerar sig i varenda unge.
Ja, hon är ju det. Hon är ju fantastisk. Och det är ju så jävla... Alltså, det är så sorgligt. Och Ringo är ju så ledsen.
Ja, men alla. Hon skrev...
Hela klassen.
Hon skickade ju... För att jag pratade ju liksom länge med henne i telefon. Och hon sa att hon är ju liksom fortfarande helt uppgiven och... Och bara så här, jag vet inte hur jag ska handskas med den här situationen. Och jag ska sätta mig och skriva ett mejl till alla och försöka förklara. Och jag måste ta farväl av barnen. Och du vet, hon har haft dem i 2 år. Och liksom älskar ju de här barnen och den här klassen. Och de älskar henne. Och allting är ju, liksom det sköts ju så bra allting tack vare henne. Och nu så är det liksom 1 år kvar tills de går ut 6:an. Så att liksom det hade varit så viktigt för henne att få liksom det här sista året i den här 3-årsperioden som är. Och nu får hon inte det. Och hon vill verkligen det. Hon vill inte sluta. Hon vill inte det här. Hon har gjort allt hon kan. Hon har sagt att hon kan jobba in de här 3 dagarna på sommarlovet, på höstlovet. Hon kan göra vad som helst. Hon vill göra vad som helst. Men de är liksom bara så här bångstyriga och har ställt sig på tvären och bara liksom står fast vid att vi har den här policyn, punkt och slut, och det finns ingenting så här. Så att efter mycket om och men, hon sa ju det, hon bara, jag liksom älskar och lever för min klass och de här barnen, men jag har ett eget barn också. Så då sa hon det till slut, att om inte jag kan få de här 3 dagarna så kommer jag tvingas att säga upp mig. Och då sa de bara, ja, då får du göra det.
Här, så jävla sjukt. Mm.
Ja, det är så sorgligt, va? Och så skickade hon sms till mig, ja, men idag, att så här, det är så många som har hört av sig till henne efter att jag skrev ut det här. För hon har ju inte riktigt hunnit kommunicera ut det till liksom alla. Så att det var ju väldigt många som fick ta del av informationen från mitt Instagram.
Såklart.
Och hon skrev ju det, att folk är ju så ledsna, uppgivna, förkrossade, både föräldrar, barn, kollegor, lärare. Hon har bara liksom blivit öst med samtal och sms och kärlek och du vet, jag vet inte, jag skulle bara, jag vet inte, det, ja, Är det så fruktansvärt jävla sorgligt. Och nu ska det komma någon så här ny, ung, nyutexaminerad förmåga som ska ta över.
Liksom... Ja, och försöka fånga upp dem det sista året.
Alltså. Ja, och det är inte en... Alltså, nu har jag inte någonting alls att jämföra med. För att jag har ju bara ett barn i den här åldern. I den här, det här är min enda erfarenhet, i den här klassen. Men det är ju inget lätt jobb man har framför sig. Och liksom klara av att hantera den här klassen med alla liksom, men olika individer och grupperingar och intriger och... Du vet, Ringo och hans killkompisar kan ju vara liksom stökiga och bråkiga. Och det är ju ingen lätt uppgift att hålla ordning på allt där. Nu är jag bara helt förberedd på att det kommer bli ett riktigt jävla kaosår.
Ja.
På grund av 3 personer, en kvinna och 2 män i Engelbrekts ledning.
Ja, har du sett, har du varit i, nej, du har ju inte varit i kontakt med dem, eller kan man liksom få fram vilka, du vet vilka de är? Eller?
Gud, jag har för- och efternamn på alla 3. Och jag har ju pratat med en mamma i klassen som är helt förtvivlad, och hon har ju försökt att mejla till dem under sommaren, men de svarar ju inte ens på mejl. De skiter i. De skiter i. Ja, tänk att man kan vara på så fel plats som människa så att man kan bete sig på det här sättet. Det är så...
Det är sorgligt.
Ja, men det är så otroligt att man kan rekrytera så fel. Jag tycker det är liksom... 6 månader innan begärde människan om 3 dagar i samband med jullovet för att besöka sitt barn som hon inte har kunnat besöka på grund av en pandemi. Alltså, det finns liksom ingen... Det finns liksom ingen... Och det var som jag skrev i min text också. Så här, vad ska jag kunna få... Eller jag, eller vi, eller alla berörda. Vad ska vi kunna få för förklaring från den här ledningsgruppen? Vi har en policy, ja. Men det är liksom, det är liksom ingen som tycker...
Nej. Det finns inte... Skulle man göra en folkomröstning i landet så skulle ju ingen...
Nej.
Men det är alltså... Usch, hemskt.
Ja, det är så sorgligt och tråkigt och fruktansvärt. Nog om det. Ska vi hinna med några frågor idag, eller?
Ja, jag tycker det.
Hej Bingo och Katrin. Jag är 46 år kvinna. Tjänar bra, ser nog alldaglig ut och har ett vuxet barn. Jag har haft en massa komplex över allt möjligt med min kropp i hela mitt liv. Oftast har det handlat om att jag hört killar diskutera tjejers bröst, lukt i fiffi, könsbehåring och så vidare för att det ska dra igång oro i mig. Även porrfilmer och att se hur en partner går igång på tjejernas silikonbröst och perfekt rakade små fittor har bidragit till mina komplex. Jag har under några år haft samma komplex över min fiffi som tjejen i förra avsnittet. När jag sedan tittade på Naked Attraction var det som att det bara släppte. Där såg jag tjejer med alla möjliga utseenden på sin fiffi och insåg att alla inte ser ut som i porrfilmer och att min egen inte alls var ful och äcklig. Så det är ett tips som kanske skulle kunna hjälpa även den tjejen. För cirka 5 år sedan var jag tillsammans med en jävligt oskön snubbe. En gång när vi hade sex och han tog mig bakifrån frågade han om vi inte skulle kunna raka bort mina rövhår. Han skojade även ofta om att det var som att knulla en kille. Saken är den att jag aldrig tidigare ens hade reflekterat över att jag hade rövhår. Ingen kille hade tidigare kommenterat det. Såklart var jag tvungen att titta efter och mycket riktigt hade jag rövhår. Förlåt, det låter kul med rövhår. För att förtydliga så sitter håren mellan skinkorna vid analen och är mörka. De syns alltså inte om jag bara står rakt upp och ner. Ett nytt komplex växte såklart fram och nu har jag svårt att njuta av att bli knullad bakifrån. Jag kan bara tänka på hur min nuvarande partner säkert tycker att det är äckligt. Jag förstår att många tycker att man borde raka bort rövhår, men jag vill verkligen inte. Min erfarenhet är att behåringen bara blir värre och vaxning är inte aktuellt. Sen kan jag tycka att jag ska duga precis som jag är och att jag inte ska behöva raka mig för någon annans skull. Jag rakar ju fiffi sedan flera år för att passa in och det får fan räcka. Jag störs ju egentligen inte själv av håren i röven och det är ju inte som en mans röv direkt. Men exets kommentar har ändå satt sig djupt. Jag vet att Katrin är ganska utseendefixerad och aldrig skulle låta rövhåret sitta kvar. Men det vore ändå intressant att höra era tankar om detta. Hur skulle exempelvis Bingo reagera om han såg att en tjej han ska sätta på har rövhår? Förmodligen har det väl aldrig hänt. Haha. Snälla peppa mig lite så jag kan släppa detta. Jag är en stark kvinna som tyvärr har ett lite osäkert barn inom mig som jag ofta måste kämpa med. Hade en tuff uppväxt och det lilla barnet i mig vill gärna påminna mig om att jag inte duger som jag är. Har dock blivit bra på att hantera det lilla barnet, men ibland misslyckas jag deluxe. Exempelvis vid PMS och sex med en ny partner. Tack för att ni fortsätter er podd, så jag har något trevligt att se fram emot varje torsdag. Ha det gott. Mm. Ja, alltså snälla rara Bingo. Snälla låt. Nej, men låt mig bara få slippa svara på det här. Jag kan inte. Jaha. Jag kan inte göra
nej,
det.
Men jag kan svara på det. Jag tror att utgångsläget för ett normalt och sunt synsätt, det är ju att behåring inte på något sätt ska ha någon negativ påverkan på ens liksom, sexliv. Sen finns det ju såklart en gradering. Alltså jag tänker typ så här att den här diskussionen som ibland uppstår där man säger så här, åh, jag duger som jag är, den måste man ju rimligtvis begränsa inom ramarna för vad som är, tycker jag, hälsosamt. Alltså är man ohälsosamt, så att säga, överviktig, alltså så att det tenderar till att bli ohälsosamt, då är det ju inte bra. Och då tycker jag det faller inom ramarna för att man måste faktiskt ta tag i det. Jag personligen har ju råkat ut för alla möjliga liksom behåringar genom... Eftersom jag har levt ett... alltså till skillnad från dig, Katrin, så har jag ju varit singel i väldigt, väldigt mycket större utsträckning än dig. Så att jag har ju liksom haft möjlighet att liksom testa och ligga med alla möjliga nationaliteter och åldrar och storlekar och med och utan hår. Så att jag skulle nog kunna säga att jag har testat allt. Mm. Inom ramarna för vad som är en heterosexuell, så att säga, sexualitet då. Mm. Jag har ju aldrig dragit ett likhetstecken mellan ett bra sexliv och ett rakat rövhål. Alltså det, för mig finns ju inte det. Det ligger liksom, det går inte hand i hand. Alltså bra sex och medel utan hår är liksom inte... det är bara en ytlig och liksom en visuell sak. Alltså, jag menar, man kan ju knulla i ett mörkt rum och ha fantastisk sex. Alltså, man behöver inte ens se varandra. Man kan ju stoppa in snoppen i ett glory hole och så kan någon stå och suga av dig på andra sidan utan att du vet vem det är. Och det kan ju vara hur jävla skönt som helst. Mm. Alltså, att njuta är ju liksom någonting som händer inombords och inte i ögat. Och det är ju också lite så när man ser till vad fantasi och verklighet. En fantasi som sker inne i huvudet är ju ofta så mycket mer stark än när man då väljer att förverkliga en fantasi. Det är väldigt svårt för en tanke i huvudet att bli lika stark, intensiv och fantastisk som i verkligheten, liksom. Mm-hmm. Det kan man ju ha. Alltså, förstår vad jag menar? Man kan ju ha en stark fantasi och känna en enorm upphetsning liksom inne i sitt huvud. Och det är ju väldigt, väldigt svårt för verkligheten att överträffa fantasin. Förstår du?
Jag förstår vad du säger, men jag vet inte om jag håller med.
Ja, jag menar, alltså, om du har en fantasi som du väljer att förverkliga, så skulle jag säga att det kan absolut vara så att du känner en enorm tillfredsställelse att förverkliga dina fantasier. Mm. Men det är en utmaning för, om man tänker sig att man kör liksom fantasi versus verklighet, så har ju fantasin alltid ett övertag.
Mm-hmm.
Per definition, eftersom fantasin, det är, brukar säga att det är väldigt svårt för verkligheten att överträffa fantasin.
Ja, då har jag haft ganska tur i mitt liv, skulle jag säga.
Eller så har du inte fördjupat dig tillräckligt. Du kanske inte har utmanat dig själv tillräckligt heller.
I min fantasi alltså, då, eller?
Ja, men jag tror inte att du har kanske riktigt utmanat din fantasi fullt ut. Du kanske har tagit, liksom skrapat lite på ytan, och då har du upplevt någonting positivt. Men det är när man verkligen utmanar fantasin som fantasin, som verkligheten har svårt att överträffa fantasin.
Mm.
Men det jag skulle säga till henne är att jag tror väldigt mycket på att det är vi, alltså, att beblanda sig med en kille som uttrycker sig så plumpt och har den inställningen är ju verkligen inte någonting positivt. Alltså det är ju jävligt olyckligt det som
vilja,
har hänt.
Jag skulle vilja flika in att den här typen av kille som hon har beblandat sig med, det är ju en kille som jag borde beblanda mig med. För att jag ser ju på den här situationen från precis tvärtom, alltså från andra sidan. Om jag skulle gå hem och ha sex med en kille som jag känner en attraktion för, och så skulle jag befinna mig i den här positionen som hon står i, och så skulle den här killen säga så här: men vad fan, vad äckligt, du har rövhår. Då skulle jag ju bli så här: nej men vad i helvete har jag? Vänta, jag går och hämtar rakt blad, rakhyven, hjälp mig att få bort det.
Ja, absolut. Och det,
alltså, förstår
men,
du? Jag skulle
men du är
att det
ju
var
unik i hela världen som är så. Det där är ju inte en standard.
Nej.
Och jag skulle säga att, att hantera en sån situation på det sättet är ju för det första inte standard. Och det är ju inte inkluderande. Alltså om jag skulle upptäcka att en tjej hade väldigt mycket rövhår, då skulle jag i så fall göra en grej av det, att vi tillsammans liksom gör, du vet, raka varandras rövar, så att det inte blir så här att den ena personen inte duger för den andra, eller att man pratar så där negativt, för det är ju liksom, det är ju skolexempel på att skapa liksom komplex. Och komplex hör ju inte hemma i en, det är det värsta man kan skapa för, om man vill ha bra sex med någon. Alltså som snubbe, och hålla på och klanka ner. Alltså man ska ju hylla och få en person att känna sig sexig, inte känna sig komplexfylld. För det har ju raka motsatsen.
Ja.
Det är ju inte att skapa ett positivt sexliv.
Nej,
alltså om man
verkligen
ska leva ihop med en tjej och bara raka röven, gå ner 5 kilo. Nej, vad fan, vilka häng på. Alltså snälla.
Nej.
Om man tror att det är liksom grogrunden för att hon bara ska känna sig stressad och att hon inte duger. Och sen så tror man att, och sen så går man så här: gud, vilket tråkigt sexliv vi har. Du kan inte slappna av. Nej, men tacka fan för det när du bara håller på och klagar på mig. Liksom, det är ju så här, då får man ju liksom på ett så här, då får man ju hitta ett tillvägagångssätt. Så här, du älskling, vet du, jag ska ge dig en helkroppsmassage och en jävla liksom och så ska jag raka om varenda hår på din kropp så att du blir len som en, alltså du vet, så att man gör det till någonting som en jävla härlig spa-upplevelse i så fall.
Jo,
liksom,
men
inte så här, ditt rävhål är hårigt. Ja, men gud vad härligt. Alltså, det vill ju inte en kille heller höra. Liksom. Ingen vill höra det.
Nej, men jag tänker att det kanske är bättre att man har sex med likasinnade. Alltså, så här,
men det var ju det jag försökte säga.
Jo, men
om en person har ett sånt sätt att uttrycka sig på, då sa jag ju precis så här. Då sa jag så här: du ska ju inte vara med en sån kille. Du ska ju i en relation så ska man vara med en person som uppskattar dig för den du är, inom rimliga gränser. Det betyder inte att du går in i en relation och bara så här: nu ska jag väga 150 kilo och bara ligga och dricka där 3 liter cola varje dag, käka chips. Du ska ta med fan älska mig för den jag är. Men det är ju inte den du är. Det är ju inte det man ska vara. Det betyder ju inte att man ska bli ohälsosam och ofräsch och så, utan man måste ju känna att man får vara den man är och bli uppskattad för den man är, men såklart då inom rimliga gränser. Det var ju det jag försökte säga.
Mm.
Och då sa du bara, nej, säg till om du tycker att det är rävhård här.
Det jag ville försöka säga, det var att jag tror att det är en bra idé att man har sexuella relationer med, alltså att man väljer sin partner och att man vet innan. Som jag till exempel, jag avskyr hår. Alltså jag, på tjejer, på killar. Jag vill ju helst att liksom både tjejen och killen, eller jag i mitt fall, och killen rakar sig under armarna från topp till tå. Men det är ju för att jag verkligen inte tycker om hår. Den här tjejen, hon tycker om hår. Hon tycker inte att det är något problem att ha hår lite överallt. Och
jag har absolut inget problem med hår. Jag tycker ju också...
Nej, precis. Men då vill jag bara säga att jag ser ju med lätthet till att jag har sex med killar som har samma inställning som jag.
Ja, exakt. Hon valde ju fel kille.
Exakt, och det är ju egentligen bara det. För det är klart att det finns massa med killar som inte har, alltså, som säkert tycker att det är svinsexigt med rövhåret.
Nej, men nu överdriver du.
Nej,
nu ser du saker och ting i svart eller vitt.
Nej, absolut. Nej, jag överdriver inte. Jag har träffat och varit med killar som har så här, haft sex med mig och sen sagt så här, snälla, kan inte du spara ut ditt hår mellan benen? Både på och under och överallt.
Men Katrin,
och då kan inte jag bara få prata till punkt en gång på den här podden. Det vore så jävla skönt. Tack.
Såklart.
Ja. Och då har jag vid i alla fall ett tillfälle som jag minns tydligt känt att så här, det här är vad han tycker om, det här är vad han önskar. Då ska jag självklart göra det jag kan för att liksom behaga honom, för att jag ville det där och då för den här specifika personen. Jag höll ju för fan på att dö. Alltså det var ju en plåga varenda dag. Och du vet, ju längre tiden gick, desto värre blev det. Jag stod i duschen och bara, nej, snart klarar jag inte mer. Du vet så här, jag vill ju bara raka mig hela tiden. Det spelar ingen roll om jag är i en relation, om jag är ute på krogen och tänker att jag kanske ska ligga med någon, eller om jag vet att jag ska någonstans och absolut inte kommer. Jag är på semester med barnen i 2 eller 3 veckor i Colombia, eller alltså, du vet, det spelar ingen roll. Jag för mig själv klarar inte av att ha hår på min kropp. Jag tycker att det är ofräscht, äckligt, ohygieniskt och bara så här, håret ska bara bort.
Absolut.
Ja. Ja. Och då det är vad jag önskar hos min partner också. Det skulle ju aldrig någonsin... Jo, det jag ville säga var att jag klarade inte av att fullfölja det här projekt spara ut hår på muffen, för att jag fick till slut bara ringa upp den här killen efter. Jag tror att jag klarade typ en vecka och sen bara säga, sorry man, det går inte. Jag pallar inte, jag mår illa, jag spyr. Men jag skulle ju aldrig hamna i säng med en kille som har en liksom mycket hår på bröstet eller jättemycket hår runt snoppen eller i rumpan eller under armarna. Det har aldrig hänt mig. Det skulle aldrig kunna hända mig. Så då känner jag bara
jag
så här,
tror absolut. Men det är ju bara ett bevis på att du har ett ganska så ytligt perspektiv på sex och samlevnad. För att den dagen som du är... Alltså, om du tänker att man ska fördjupa sig i sexuell njutning, då handlar det ju om att liksom blunda och njuta och inte bara så här stirra på hår eller inte hår.
Men alltså, om jag blundar och njuter och ska ta på en kropp och eventuellt vara nära min mun på vissa ställen och ska bli så här kittlad i hela ansiktet av någon så här krulligt fluff. Nej, det går inte.
Nej, jag vet, och du säger det nu och jag hör dig, Katrin. Jag tror ju däremot att nu är du ju väldigt sådär att det är svart eller vitt, mycket hår eller lite hår. Om vi kan ju någonstans vara överens om vi ser till liksom hur människan har sett ut i ett historiskt perspektiv. Det här helt överdrivna hygieniska, liksom raka, vaxa allting, det är ju bara ett jävla påfund i liksom porr och alltså i liksom med osunda ideal inom pornografi eller populärkultur eller så här, va. Jag tycker ju alltså en normal fungerande människa har inte problem med normal behåring. Jag kan ju fatta att ett överdrivet, att om någon liksom, om jag skulle gå hem med en tjej som är, har hår på hela kroppen och ser ut som en hund, det är klart att jag skulle vara så här, oj jävlar, alltså jag skulle ju inte ha något problem, det skulle vara lite spännande att testa kanske något nytt, men det är klart att man skulle reagera, oj jävlar, du har liksom så här, du har päls, kvinna. Det är ju liksom så här klart att det blir lite överdrivet. Men
på tal om svart eller vitt, eller? Alltså varför pratar du om en människa som ser ut som en hund plötsligt?
Nej, men som är så extremt...
Men det finns inte.
Nej, men jag menar, alltså om vi försöker bara tänka utifrån vad som är liksom generellt normalt, så är det ju att man har lite behåring. Det här med att liksom fullvuxna kvinnor ska vara liksom rakade och helt hysteriska med sitt underliv, det tror jag är ett jävla påfund i liksom ett modernt samhälle där folk har liksom suttit och kollat på porr och fått helt skeva ideal.
Men jag tror inte att det är helt, helt supervanligt att människor sitter och tittar på porr. Jag tror att det snarare handlar om att man, om man rakar bort
håret... Men man
hår...
tittar på varandra.
Jo, men om man rakar bort håret så inser man ju ganska snabbt att man...
Att det är fräscht. Att
det
är fräscht,
exakt, det är fräscht.
Ja,
man, blir, man, svett, man luktar inte svett under armarna lika fort om man är rakad under armarna.
Ja.
Man,
Nej, men alltså, jag fattar allt det. Sen så tycker jag att om vi nu ska prata om hur en normal kille borde förhålla sig till det, alltså som hon säger så här, hur tänker en kille? Då finns det ju olika killar. Mm. Det finns ju den här killen då som hon beskriver som bara, fan vad hård du är i röven liksom. Det skulle jag säga, det är ju inte en normalt sund fungerande kille med en skön inställning till sin partner och sitt sexliv. Alltså det är inte normalt att vara så. Och jag som kille, jag kan ju tycka att det som är lite problematiskt när det blir för mycket liksom renrakat, det är ju att tjejer ser ut som barn mellan benen. Och jag som vuxen, sund, fungerande, jag vill ju inte ha sex med ett barn. Jag tycker inte det är sexigt liksom med en barnassociation i underlivet. Därför tycker jag att det är kvinnligt och sexigt att vara kvinna och inte ett barn.
Jag håller med om det. Jag håller med om det. Jag är inte heller
och det tror jag att många killar känner när de så här...
Jag är inte heller renrakad mellan benen och ser ut som ett barn. Det handlar ju verkligen inte om att gå så långt. Men det handlar ju om att vara liksom tillräckligt fräsch för att det ska vara fräscht.
Alltså,
det är väl ingen, varken tjej eller kille, som uppskattar
en kiss-tofs.
Och ha hår.
Kiss-tofs vill man inte.
Och ha hår i munnen. Alltså det är väl inte... Finns det någon som tycker att det... Ja, det gör det kanske.
Men alltså det här med hår i munnen är ju så här... Alltså det är väl klart så här. Alltså om en tjej aldrig besöker sitt underliv, då blir det ju som ett jävla tomteskägg.
Ja.
Och det är ju såklart att... Och så blir det ju på en kille också. Alltså jag tycker ju så här, som kille... så tycker inte jag att man nödvändigtvis måste vara helt liksom hålla på och vara renrakad och ha det som man kallar för porrpung när man liksom inte har ett jävla hår på pungen. För då blir det som att man får en pojksnopp. Men däremot, om könsbehåringen aldrig ansas, man kan ju ta en sax och klippa när det, man behöver inte ens ta en rad, man kan ju bara i alla fall hålla, det är ju samma sak som håret på huvudet eller vad som helst, till slut så växer ju håret ner bakom öronen eller du får så här polisonger, alltså det är så här, det är väl klart att man måste så att säga, det är väl som en gräsmatta eller en häck eller vad som helst, du måste väl sköta om dig så att men om
alltså,
en tjej,
jag men får jag bara säga, när jag tänker på att jag ska hamna i säng med en kille som har klippt håret med en sax mellan benen. Alltså,
det har du redan gjort, det har jag gjort.
Men sluta, du har inte ett hårstrå från topp till tå.
Nej, men jag har ju extremt lite behåring.
Exakt.
Men det har ju varit någon gång i mitt liv som jag bara, shit, alltså jag har inte liksom rakat eller någonting. Då har jag bara tagit en sax och klippt bort hår för att liksom, men typ som man så här, klipper till håret på huvudet eller håret på någonstans på kroppen.
Okej, okay, men då har det varit bara 10 hårstrån du har klippt som man ändå inte har märkt.
Har
så att du är ett riktigt jävla dåligt exempel när du kommer till en hårig man.
Men det jag kan säga, de gångerna när jag har reagerat på en tjej, det är ju när könshåret har blivit så långt att det har liksom nästan börjat fläta ihop sig på en tjej. Det är ju inte, och då är det lite så här, gud, vad är hålet? Vad ska jag liksom ja, men det är såklart att då kan jag, då har jag ju tänkt så här, ja, det är som det är. Jag har inga problem med, men då har jag ju tänkt så här, när var hon nere liksom, har hon liksom onanerat, har hon sett sig i spegel liksom, glömmer hon bort att hon har ett könsorgan liksom? Alltså det är väl så man tänker, det är väl typ som när du öppnar kylen och folk har så här en gammal mjölk. Vad kollar du i ditt kylskåp senast? När kollar du i din trosa? Det är väl klart att man någonstans måste kolla till och se över sin behåring. Mm. Men däremot, jag märker ju, tjejer blir ju helt hysteriska, typ så här liksom, och gud, det har man ju varit med om så många gånger, att tjejer bara, gud, jag har inte rakat benen. Man bara, okej, liksom, man ser inget hår, man känner kanske lite så här, alltså en normal kille ska ju inte bara så här, nej gud, bevare mig väl, här var det minsann inte nyrakade ben, alltså det där sitter ju inne i hjärnan. Alltså en kåt kille som så här precis ska sätta på sig tjej börjar ju inte tänka så här, nej, sorry, jag får inte upp den. Du har inte rakat benen här på 3 timmar. Jag känner att det är lite stort. Nej, men där är tjejer hysteriska, vill jag bara säga. Men då skulle jag ville bara svara på frågan beträffande hår i munnen. Då skulle jag säga, ett könsorgan som är normalt behårigt, alltså där det inte har växt ut och blivit liksom dreadlocks, det är ju såklart att om du går ner på en sån tjej och så här upp, det växer ju inte hår inne i fiffin. Och det är ju där man ska borra in tungan. Det är ju inte så att man ligger och slickar på håret. Man ligger och slickar in, man trycker ju in tungan i tjejen, och där är ju inget hår. Så att det här med att det skulle vara hår i munnen, det är ju så överdrivet. Det är ju så fall man, om man inte man har klippt.
Man trycker inte bara in tungan i hålet. Och
en tjej som håller reda på sitt könsorgan har ju inte så att, det är ju inte som att man slickar tomten i skägget.
Kan vara. Kan visst vara.
Om det är ett skägg, ja, men det är ju det jag menar. Jag skulle vilja påstå att en tjej som har tillgång till en sax kan ju klippa håret tillräckligt mycket för att det inte ska vara ett problem.
Okej,
när man slickar.
Vet du vad? Vi avslutar det här med att bara konstatera att det är en smaksak, precis som allt annat. Man gillar mörkhåriga, ljushåriga, man gillar stora, små, smala, större, mera muskler, mindre muskler. Man attraheras av olika saker, och det här är precis en sån sak. Vissa attraheras av hår på kroppen, och vissa gör det inte. Och jag tycker bara att den här tjejen ska ha lite bättre koll på vem hon hoppar i säng med. Alltså jag har aldrig hamnat i säng med en hårig man. Det har jag faktiskt inte, och det skulle inte hända mig, för att jag vet vem jag går i säng med innan vi ligger nakna tillsammans. Och jag tycker att hon ska bara så här, ja, men hon ska se till att ligga med killar som hon vet att den här snubben kommer inte brista ut i ett rövhår, utan bara tycka så här, ja, fan vad härligt, hon har lite hår mellan skänkerna, fan vad gosigt eller nice eller sexigt eller porrigt eller så.
Normalt, skulle jag säga. Det ordet kan du flika in. Det är väl så här, det är väl normalt att ha lite, alltså normalt hår är normalt, punkt. Och det är inte, och den som har problem med det har ju problem med sig själv, och den personen ska du i så fall undra. Det är normalt att ha lite hår. Det är normalt att hålla till rätta med det. Det du möjligtvis ska undvika, det är att du låter det här rövhåret bli så långt så att det fastnar saker i det. Och det är ju otrevligt både för tjejer och
alltså killar. För då kallas det nämligen för konkelbär.
Exakt. Mm. Så att jag tycker så här, att så länge du liksom tar en sax och klipper bort liksom det här,
kan du inte sluta prata om den här saxen, för det är så äckligt så att jag klarar inte av den här synen av en människa som står och klipper sitt könshår med sax, för då är vi så långt ifrån ett trevligt kön, så jag vet inte vad.
Nej, men som enligt dig.
Enligt mig.
Men då är vi, tycker jag, inom ramarna för vad som är normalt.
Okej.
Japp, på samma sätt som håret på huvudet, håret på röven, håret på pungen eller på fiffin.
Vi tycker olika, det var länge sedan vi gjorde det, så att det var ju väldigt härligt. Jag tycker att man med fördel byter rakblad en gång i veckan så att man alltid har ett vaskt rakblad hemma. Man rakar sig var tredje dag så att man alltid är len och slät och härlig och fräsch.
Ja. Och beträffande ditt komplex så kan du med fördel kontakta Kristove så kan han hjälpa dig lösa upp den tanken.
Men jag vill inte ha hår.
Nej, men du ska inte kontakta... Hon har ju haft ett ex-pojkvän som har skapat en negativitet som hon går och bär inombords. Och det kan ju Kristove hjälpa henne att lösa
upp. Ja, men jag tycker inte hon ska bry sig. Alltså, så här, jag har andra saker på min kropp som inte är perfekta. Om jag skulle vara med en kille som plötsligt skulle...
Men det är inte så... Så kan du inte säga till någon som har ett komplex. Bry dig inte! Alltså jag går och tänker på idag när jag, alltså när jag kom till min första skoldag och hade en så här kaptensmössa och det var någon som sa att jag såg ut som en landkrabba. Jag blev jätteledsen och jag tänker, inte att jag tänker på det idag, men jag kommer aldrig glömma bort det. Att jag hade det, liksom, att jag tyckte att jag var fin och det var någon som sa att jag var ful i skolan. Mm. Och precis det upplever ju hon. Mm. Hon hade inga tankar på att hennes... Nu tänker hon lite så när hon blir tagen bakifrån. Mm. Att hennes liksom, röv inte duger. Och det är inte en positiv tanke. Och den tanken kan Kristove hjälpa henne att ta bort. Så att hon kan fortsätta njuta med sin nya partner som inte har problem med det. Och sen så får du bara hålla reda på... Mm. Håll reda på trädgården. Mm. Ingen vill ha en trädgård som växer igen.
Nej. Det är onormalt. Hinner vi med en till, eller?
Ja, jag tycker så.
Vad fan är vi? Åh, jäklar, vad tiden har rusat som alltid. Tack för en otroligt rolig och härlig podd. Jag har lyssnat i en evighet och hoppas ni håller på i en evighet till. Ska försöka sammanfatta mig kort även om det kan bli svårt. Jag behöver hjälp och lite råd. Jag är 33 år tjej. Lever med en man sedan 11 år tillbaka. Vi har två barn och bor i en liten stad i södra Sverige. Jag jobbar nätter på akut psyk cirka 15 mil ifrån där vi bor sedan 3 år tillbaka. Det finns en man på mitt jobb som jag ofta jobbar med som gör nätterna lite enklare när det många gånger kan vara tufft. Vi skrattar, skojar och har kul. Vi jobbar på samma sätt och har god hand med de flesta patienter då vi förstår varandra bra. Stämningen oss emellan har den senaste tiden blivit mer och mer intensiv. Ögonkontakten blir nästan så där brännande så att det pirrar i fiffi. Vi har kyssts en gång på en after work, men inget mer. Han försökte men jag bromsade. Han har fru och barn och är i 35-årsåldern. Jag längtar efter att jobba med honom när jag inte gör det. Jag kan tänka att jag ska kasta in honom i förrådet på jobbet och slita honom kläderna där, men jag bromsar mig själv. Om 2 veckor ska vi på konferens i en stad 3 mil bort där vi ska sova över. Jag överväger att inte åka, men samtidigt så vill jag verkligen. Om vi mot förmodan skulle ta en öl eller 10 på kvällen så vet jag vad som kommer ske. Jag kan liksom inte hålla mig. Allvarligt, Bingo och Katrin, vad fan ska jag göra? Knulla och vara tyst? Stanna hemma, åka och låta bli. Hur fasen skulle jag kunna låta bli? Han är så sjukt sexig. Hjälp. Jag säger knulla och vara tyst.
Men det hade du inte sagt 2014.
Nej, verkligen inte. Du galen. 2014 hade jag sagt stanna hemma, byt jobb, ring hans fru, berätta. Ja, nej. Men det är väl, det är klart att det är liksom, för min del så har det att göra med, alltså dels med att jag blir äldre och, men också för att jag har insett att så många människor, majoriteten människor, lever olyckliga. Och om man kan hitta stunder i livet där, nu utgår jag ifrån att hon inte har en fantastisk relation, för att som vi alltid säger, lever man i en bra, härlig relation där allting funkar och man tycker om varandra, man går igång på varandra, man har sex med varandra, man har trevligt med varandra, man reser med varandra, man har samma intressen och så vidare, då attraheras man inte av andra människor. Men
det där skulle jag sätta inom en parentes, för det betyder ju i så fall Alltså, det där vet jag inte riktigt om jag köper till 100% av den anledningen att det skulle betyda att alla såna människor som går på swingerspar då, vad har de för osunda behov?
Nej,
av?
Nej, de har ju en överenskommelse och en sexuell läggning.
Men när du uttrycker det på det sättet, då skulle jag vilja säga att i så fall drar du ett likhetstecken mellan sex och kärlek. För man kan ju känna attraktion. Alltså, att man skulle gå in i en relation och aldrig känna attraktion mot en annan människa, det är ju som att man skulle då vara helt hjärntvättad. Alltså det är ju en jävligt märklig... Alltså tänk dig du att du träffar någon och så kan du aldrig liksom bara så här uppleva attraktion till en annan individ resten av ditt liv bara för att du befinner dig inne i en relation och du är så lycklig.
Nej, men jag har...
Det är ju en jävligt konstig inställning,
jo,
tycker jag.
Jo, men alltså jag har ju bara levt i långa relationer i hela mitt liv. Och när jag har befunnit mig i en relation så har jag omöjligt kunnat känna en attraktion för en annan kille. Det har inte varit möjligt. Och den dagen då jag har känt en attraktion för en annan kille, det är den dagen jag har insett att nu måste jag gå vidare ur den här relationen.
Ja, men det är ju också för att det är så djupt rotat hos dig att sex och kärlek hör ihop.
Mm. Ja.
Och den tanken är ju... Framförallt så tror jag lättare för killar generellt sett att liksom tänka att jag blir kåt, jag är kär och kåt. Alltså min morfar sa till mig på en lunch, man måste förstå skillnaden på sex och kärlek.
Okay.
Du måste lära dig den skillnaden.
Mm.
Och när man börjar förstå den så öppnas det ju upp en ny värld. För då börjar ju plötsligt njutning, sexuell njutning kan ju vara någonting man separerar från kärleken. Det bästa är ju såklart när man kombinerar de här två världarna. När man känner att man är så djupt känslomässigt engagerad i en person och samtidigt upplever fantastisk njutning. Det är ju liksom, det är ju superhärligt. Och att man då i en relation känner att man har förtroendet och lojaliteten och liksom tilliten till varandra.
Det är väl
det absolut bästa. Men jag tror att när tjejer liksom förväntar sig att killen bara ska tänka liksom kåta tankar om sig liksom resten av sitt liv i samma sekund som man har gått in i en relation. Det jag vill säga med det här är att om han upplever att det är en spännande sexuell stämning mellan de två, så tycker inte jag att det nödvändigtvis betyder att han har en usel relation med sin partner.
Och hon då?
Alltså, vadå hon?
Hon då? Gäller det här samma enligt dig, tjejer och killar?
Jag tror att det är väldigt individuellt och personligt hur man förhåller sig. Alltså, jag tror att vissa människor har en inställning att sex och kärlek hör ihop. Det finns inte utrymme för sex utanför sex- och kärleksrelationen. Sen finns det ju de som tycker så här, ah, men fan vad spännande med njutning och sex. Det inskränker inte på vårat kärleksliv och våran tillit till varandra att vi tar in en tredje person. Att han känner sexuell upphetsning jämte mot henne har ingenting med hans kärlek och förtroende till mig.
Mm.
Men då är det ju ett ramverk där båda är med på noterna och känner sig trygga med det.
Ja.
Såklart. Man kan ju inte hålla på och köra någon så här frilansupplägg att man bara så här, jag är ihop med min tjej, hon tror inte att jag ligger med någon annan, men vad hon inte vet är att jag är kär i henne men jag ligger med andra för att hon fattar att jag också kan vara kär. Alltså,
nej.
Det går ju inte.
Nej, det går ju inte.
Men... I det här fallet så vet vi ju inte det. Men det jag vill sätta en varningens finger för, det är ju det här som vi pratade om tidigare på podden idag, fantasy versus reality. Liksom att man är så här, man är så äggad av fantasin. Sen blir de lite packade, han får upp den lite halvspruta, kommer i henne och bara, jävlar, vi gjorde det. Och sen så när hon ska betygsätta den här liksom sexuella situationen, så, alltså jag säger inte att det inte kommer bli helt fantastiskt, men Jag vill ju bara flagga för att risken är ju att hon, när hon har tryckt i sig de här 10 bärsen och äntligen ska knulla med honom som hon har fantiserat om den, och så ska han fippla där. Fan, han kanske borde ha kondom. Jag är ju ihop i en relation. Åh, det är så jävla svårt att behålla ståndet. Är det skönt för dig? Åh, hyfsat skönt. Det känns lite slakt. Men tryck in den så får vi det här överstökat. Och så står de inom någon jävla städskrubb. Alltså, och så tror de att de är med i hennes, in i hennes hjärna, så hon är med Dirty Dancing och ska ligga med Patrick Swayze. Liksom. Alltså, du vet, det är så här... Förstår du? Det är lite så här, man är så jävla upptriggad och uppladdad.
Mm, mm, mm.
Och det vet jag av erfarenhet att det är förknippat med en risk att det inte blir så där bra. Och då kommer som ett brev på posten den här eventuella ångesten över vad han ska tycka och hon ska tycka, och så blir det lite så här konstig stämning. Åh fan, det var kul på den där vad är det de har varit på? De skulle på någon jävla jobbkonferensen. Ah shit, vad fan, jag trodde inte jag skulle bli så jävla full. Nej, du hade lite svårt att få upp den. Ja, jag vet, jag har alltid det. Nej, min tjej säger också det, att jag har alltid svårt att få upp den här full.
Ja, men då kan ju jag bara
säga... Vad ska du måla upp nu? Någon så här, Julia Roberts upplägg, jag drar in dig. Han ligger och smeker dig i 2 timmar tills du är så kåt att du bara ligger och vibrerar. Då tar han fram kuken och säger till dig så här: du vet att ingen får reda på det här. Nej, det är det som gör mig så jävla kåt. Det här är bara du och jag. Kör in den. Åh, jag väntar, jag tappar räkningen. Fortsätt tappa. Nu har jag fått över 100 orgasmer. Wow. Det är inte riktigt säkert att det blir så.
Min erfarenhet har aldrig svikit mig. Jag är ledsen, men jag känner ändå att jag måste säga det, eftersom den bilden, den situationen, det som du precis målade upp, det stämmer absolut inte överens med mina erfarenheter, utan jag tycker att det är precis tvärtom. Om man målar upp, liksom har det här med en annan person som hon har med den här kollegan, ju längre tiden går, desto mer fantastiskt blir det faktiska mötet. Så att jag skulle vilja säga till henne att om hon värnar om den relationen hon är i och inte tror att hon klarar av och vill gå och bära på den här hemligheten efteråt, så ska hon nog bara ta och stanna hemma.
Ja, exakt, och det är ju det som skiljer oss väldigt mycket, du och jag. För du har ju allt eller inget inställningen. Det är svart eller vitt. Antingen går du dit och så blir det helt magiskt och fantastiskt precis som du föreställer dig, eller så stannar du hemma. Jag skulle säga, jag är ju mycket mer liksom diplomatiskt lagd och försöker i så fall hitta någon kompromiss. Jag kan verkligen förstå att det är jobbigt att gå och bära på de här tankarna och fantasierna om hur det skulle vara, att man liksom vill ha det där lite överstökat. Jag skulle nog kanske välja en gyllene medelväg, att man på något sätt försöker liksom få lite utlopp av det här som är spännande, men inte gör all in. Alltså hon kan ju faktiskt kanske, du vet, hon har kysst honom lite grann, han ville gå längre. Du bestämmer dig för att det kan vara mysigt, passionerat och sexigt, men det blir ingen penetration. För att i samma sekund som ni penetrerar varandra, ja, men då blir det lite så här: ska ni ha kondom, ska det vara klamydia, ska han komma hem och smitta sin tjej, ska hon bli indragen i någon jävla liksom process där hon plötsligt ska få något sms, du kanske borde kolla dig, jag tänkte inte på det, men ja, du vet så här. Alltså det finns ju jävla mycket jävla negativitet runt, och som är ångest liksom. Och sen så kan det ju faktiskt vara så att den här helt fantastiska stämningen kanske också totalt dör efter det. Han kanske liksom inte alls, som Katrin säger, levererar. Och då har ju plötsligt den här positiva fantasin och stämningen övergått till någon så här, fy fan.
Mm. Liksom. Och då är det väl
hans jättebra. Hans tjej ringde precis när han skulle stoppa in den. Han börjar gråta, det blir värsta dramat. En kollega kommer in i rummet när du står med brallorna på alla... Alltså vet, det finns ju 1 miljon jobbiga saker som faktiskt kan hända. Och då kan jag säga så här, jag skulle bli förvånad om det här liksom engångsknullet med en person som du aldrig har knullat med skulle vara så fantastiskt och så enastående bra som Katrin beskriver, att det skulle vara värt all jävla ångest i hela världen. För jag kan säga så här, riktigt bra sex, det har man att ta med fan inte på en jävla one night stand med någon snubbe och gått och fantiserat med 6 månader som du inte vet ett skit om. Det är inte bra sex enligt mig. Mm. Riktigt bra sex, det har du när du fördjupar och lär känna varandra.
Mm.
Alltså det här med liksom en one night stand, det handlar ju om att liksom så här, att tillfredsställa den här liksom ytliga kicken man får av att det är lite förbjudet och allting. Men om vi ska prata om så här, jag kan ju med liksom handen på hjärtat säga så här, att mitt bästa sex har ju inte jag haft med ett engångsknull i en jävla städskrubb på en konferensresa när jag satt på någon brud som jag har gått och äggat efter tre månader. Det har ju varit lite så här, wow, det är ju värsta liksom spännande grejen. Och såklart lite så här förlösande för båda att gå och längta till varandra. Men om jag ska liksom rangordna det bästa sexet, så är det klart att jag inte har det i en städsgrupp på en konferensresa med någon jag inte känner. Det är ju någonting helt annat man tillfredsställer då. Och därför kan jag säga att det rent vetenskapligt är så att det sexet kan inte vara det bästa sexet. Därför måste man då ta under bejakande, ska jag ta och bära på en eventuell ångest för att jag ska knulla inne i en städskrubb som det kan vara förknippat med efteråt. Liksom eftersvallet. En jävla tsunami av ångest för att någon på jobbet börjar snacka och hon får veta det. Åh, herregud.
Mm. Eller så gör man... Va? Vad gör du?
Jag garvar åt att du ska måla upp den här Patrick Swayze.
Nej, men jag bara menar att eller så har man under en längre tid byggt upp någonting mellan varandra, kanske både på de här mötena på jobbet, via kanske olika typer av text och samtal, och man har liksom kommit fram till att det här är en väldigt bra idé, och så genomför man det här ligget. Kanske inte behöver vara i en städskrubb på den här konferensen, det kan lika gärna vara på den enas rum, eftersom de faktiskt ska sova över, så har de ju rum och sängar. Och det kan ju vara så att när de väl möts i den här glödande passionen och älskogen, så är det faktiskt ingen som har tid att ens titta på sina telefoner för att ens ha den möjligheten att bli avbrutna av någon kollega eller flickvän eller pojkvän eller unge eller vad det nu kan vara. Och så har man det här fantastiska mötet. Man vaknar upp dagen efter. Man kanske möts en gång till. Man skiljs...
Aj. Anders, är du där? Alla frågar efter dig på dansgolvet. Anders, du måste vara där inne, för du är inte på ditt rum. Lena, vad gör ni där inne?
Slut. Men sluta. Det där händer inte. Och även om de står där och bankar, så är det ingenting man hör, för att man är så otroligt uppe i sig själva och varandra och det fantastiska som man skapar och genomför. Och sen så skiljs man åt och så hoppsar man ifrån konferensen på små rosa moln och töcken och lycka och glädje. Och det bara känns helt fantastiskt. Man åker tillbaka, man avslutar sin relation med sin partner och sen så inleder man en ny fantastisk relation med den här personen. Så kan det också vara.
Jag kan säga så här. Vad du än säger, Katrin, i samma sekund som de har haft penetrerande sex, så har det då har de i varje fall, och där är vi ju båda två rörande överens, även om det blir bra eller dåligt, i samma sekund som ni har penetrerande sex, så har ni varje fall löst upp den här stämningen, alltså, som bara finns där för att ni inte har gjort det.
Nej.
Så långt är det.
Nej, vi är inte överens om det. Absolut inte.
Va? Vadå?
Absolut.
Alltså, det enda sättet för dem att få bort den här känslan är väl...
Nej. Den här penetrationen kan mycket väl vara en dörröppnare. En början på någonting helt fantastiskt som sen bara blir bättre bättre.
Absolut. Men det är ju ett avstamp. Det är ju i varje fall...
Jo, alltså, men det
finns
inte
väl ändå en symbolik. Jag sa inte att det skulle bli dåligt. Jag sa bara att vi är väl ändå överens om att penetrationen är början på någonting nytt.
Ja, det är absolut, men det...
Vi är väl överens om att penetrationen i viss mån tar bort den här känslan, längtan, spänningen.
Absolut
som
inte.
Nu finns.
Absolut inte.
Den kan förstärkas, men den kan ju ändå i varje fall, den kommer ju påverka.
Ja, alltså det...
Förstår du vad jag menar,
ja,
när jag säger att om två personer går och längtar efter varandra,
jag förstår vad du
när
menar.
De har sex så händer ju någonting.
Absolut, men det är ju ett steg i den utvecklingen som man i så fall väljer. Mm. Och det är ju något som... Alltså, det är ett naturligt steg framåt. Och det sker och det kan få ske och det kan leda till någonting
exakt.
Otroligt.
Och då... vill jag avslutningsvis säga.
Mm.
Det finns ett kvinnligt och ett manligt perspektiv. Och då vill jag sätta upp en varningens finger att män, utifrån mig själv och mitt perspektiv, är att man gör en väldigt stor sak av jakten och penetrationen. Och den stora faran när det inte är ett känslomässigt engagemang, det är att det blir lite viktigare för mannen att stoppa in den än vad det nödvändigtvis är för kvinnan. För det hör jag ju hur du beskriver det här.
Men jag har aldrig upplevt det. Jag har aldrig varit med om det som du beskriver. Att jag har påbörjat någon typ av relation med en penetration där killen direkt efter det mötet har känt så här: japp, jakten var klar, jag fick vad jag ville, tack och hej, leverpastej. Aldrig.
Exakt, men
utan
det
tvärtom, att det då blir en början på någonting fantastiskt som håller i sig liksom olika länge, men alltid en lång period.
Exakt. Ja, jag vet. Och den enkla förklaringen till det är ju att du de facto har inlett relation. Alltså från det att du var 12-13 år fram till du blev liksom 40, så har ju du legat med en kille, inlett en relation. Så att i din hjärna så har ju du statistiskt sett inlett relationer med alla dina liksom knull.
Alltså nej.
Så du gör ju ett likhetstecken. Ja, men du har inte tillräckligt mycket statistik. Jag har ju legat med hundratals
tjejer. Ja, men självklart så har du rätt på den punkten. Men du kan inte säga att varenda kille jag har träffat har sen...
vad du har upplevt är ju inte intressant.
Men snälla...
Det är inte intressant i den här frågeställningen. Din statistik.
Jag har varit singel i... drygt 4 år nu.
Mm.
Och under de 4 åren så har jag inlett flera relationer som ingen har en aning om. Och alla de...
Snälla. Du låter bara som att du ska skryta.
Alltså, absolut
alla killar jag har legat med, de vill ligga med mig igen.
100%.
Det är det du sitter och säger.
100%.
Exakt. Och det är att skryta.
Vi skiter i kallar det vad du vill.
Ja, exakt. Men vad har det
bra,
med henne att göra?
Det är väl bra att kunna kommunicera ut att det behöver inte vara så som du målar upp det här. Att så fort killen får penetrera så är jakten över. Då är det inte intressant.
Men snälla Katrin. Jag gav bara en varning. Jag sa så här: jag vill utifrån ett manligt perspektiv varna dig. Jag ville varna henne i all välmening. För det kan ju vara så att han är en sån man som är väldigt fokuserad på att få liksom stoppa in den.
Och det kan... vara så som jag säger också. Och det är en bedömning som hon måste göra själv.
Men då vill jag fråga dig, Katrin. Hur många gifta män har stoppat kuken i dig och velat träffa dig igen? Alltså, hur ser statistiken ut på just den punkten? För du får ju inte glömma bort att de har ju helt olika förutsättningar. Han har fru och barn och ska vara otrogen.
Och hon är i relation.
Hon var väl inte i relation?
Jo.
Är hon också i relation?
Som hon har varit i 11 år.
Ja, vad fan, var båda i relation? Jag trodde fan att det bara var han som var i relation.
Nej. Men jag kan svara på båda frågorna. För det har ju varit... Jag har ju varit med om flera sådana... Båda sådana män. Flera.
Ja, 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 exakt. Och det, jag är jätteglad för din skull att du har återkommande kunder. Alltså att de är så jävla liksom...
Man kan, de blir nöjda.
Överväldiga. Kan man... ja, men alla är nöjda. Och det här sänder ju också ut en positiv signal till andra killar som vill kanske göra ett litet försök och ett litet närmande. Att du har bara... Du skulle kunna ha en t-shirt med det där stod så här, bara nöjda killar.
Ja.
Kommer ha sålt det hos mig. Nej, men jag fattar vad du säger. Jag menar bara att... För att nu har inte du sett det, men det finns en annan fråga som vi ska ta i nästa program där en tjej bara så här, vänta, vad fan hände? Han var supergullig fram tills vi hade legat, nu har jag inte hört av honom.
Jo, men det händer, det är klart det händer.
Det finns ju sådana killar jag
gör. Ja, men självklart. Ja. Och förmodligen så, om man skulle göra en undersökning på det här, så tror jag faktiskt att du har mera rätt än vad jag har. Jag vill bara inte att vi kommunicerar till den här tjejen att så här, alla varningsklockor, allt hemskt som kan hända. Nej. Lena, Anders, unga ringer, fruga ringer, det är kaos, det är klamydia och det är bara wow. Jag vill bara att hon även ska tänka att så här, det kan faktiskt vara någonting fantastiskt som hon kanske inte vill gå miste om i sitt liv. För vi har bara ett liv och det måste vi försöka fylla med så mycket glädje och kickar och bra ligg som möjligt. Visst?
Ja, och absolut. Men då vill jag bara avslutningsvis säga så här. Jag undrar hur statistiken ser ut i sån här otrohetssammanhang. Om det bara, alltså om det på något sätt har resulterat i massa negativitet efter spel. Alltså att det har blivit lite så här ångest, det har börjat snackas på jobbet, det har kommit fram. Alltså jag tror ju tyvärr att många så att säga över, vad ska man säga, att man tar perspektiv och tänker, åh, det är värt det, men i efterhand så bara, ja, om jag ska vara helt ärlig, hur viktigt var det att ligga med den här killen och var det verkligen värt det med tanke på efterspelet, då tror jag att det är nog mer vanligt att man känner så här, ah fan, att de här liksom kåta tankarna och fyllan tog över mitt förnuft.
Mycket
och
möjligt.
Jag borde kanske inte, ja, det tror jag är mer vanligt förekommande. Jag vet inte om man kan ta reda på den statistiken. Nej. Men med de orden så tackar vi för den här gången. Vi önskar dig lycka till. Jag tycker, till skillnad från Katrin, att du ska dra ut på den här processen. Jag tycker inte att ni ska ha penetrerande sex. Jag tycker att du kan ge en avsugning från liksom himmelriket. Så får han nöja sig med det på den här konferensen. Och så kan ni bygga vidare på den här lite stämningen. Så här, va? Du har ingen brådska någonstans. Det är inte så att du ska skaffa barn med honom. Så han behöver inte alls stoppa in kuken i dig. Så att då får han längta och tråna lite efter dig. Tills nästa konferensresa. Och så kan den här lite spännande, positiva attraktionen får inte riskera att försvinna.
Det vore väldigt, väldigt kul om du som skriver den här frågan kunde skriva igen till oss och berätta om du åkte på konferensen, om något hände, vad i så fall och vad som sen blev efter skalvet. Det, jag skulle tycka att det var väldigt, väldigt kul att få ta del av det, om du pallar. Bra, Bingo, tack för idag. Ha det så bra. Ni andra, fortsätt att skriva era frågor till bindkatt@relationspodden.com. Ha det bra.
Och glöm inte klippa rövhåret.
Hej då.
Med en liten sax.
Hej då.